Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hej, det här är Maria Dupall och Andliga klubben. Och hela panelen är samlad idag. För idag ska vi prata om lite astrologi. Jag tror alla som är med idag är lite nyfikna på att höra lite grann om sitt eget horoskop. För det har jag nämligen utlovat. Astrologen här. Vi ska prata om fenomenet sol- och månförmörkelser. För att när jag och Anna-Sofia senast gjorde en kvartalsläsning för första kvartalet 2024, så tror jag faktiskt att jag missade lite där alldeles på slutet. I slutet på mars så sker det nämligen en sån här förmörkelse. Men jag nämnde inte den så mycket, så kände jag så här, men där måste vi ta upp, för det är faktiskt viktiga grejer. Det brukar ju ofta hända saker runt sol- och månförmörkelser. Så här kommer ett litet specialavsnitt där jag kommer att prata om förmörkelserna som kommer att ske under 2024. Men jag tänkte börja med att liksom zooma ut och berätta vad är det för någonting? Vad är det som händer på himlen när vi har en förmörkelse? Och hur har vi tolkat det astrologiskt genom årtusenden faktiskt? Tänkte ta lite exempel på vad som händer på liksom världsarenan. Och sen ska vi zooma in och titta på vad kan det här betyda i våra personliga horoskop. Och resten av klubben har fått lite hemläxa att fundera över vad som har hänt i deras liv de senaste åren. Och sen om vi kan liksom härleda det till att det har varit sol- och månförmörkelser som aktiverat saker. Så vi får väl se. Jag tänkte faktiskt säga hej på er. Hej Katri.
Hej.
Hej. Och Helena här. Hallå Helen.
Hej Maria.
Och Anders är här. Nu känns det som att vi är på dagis. Och Anders är här. Hej Anders.
Hej hej.
Och Sofia är här.
Hej.
Hej hej. Nu har vi fått alla rösterna i alla fall. Så jag tänkte att jag börjar. Kanske man tråkar ut det lite, men jag tänkte dra lite nördigt astrologi, liksom teori kring det här.
Nej Maria, det är inte tråkigt, det är jättespännande.
Ja, vad bra, och ställ nu frågor till mig, så där som alla lyssnarna sitter och funderar på.
Ja.
Om som man inte förstår. Mm. Ställ ni frågorna åt lyssnarna och så drar jag igång helt enkelt. Så får ni avbryta mig när ni tycker att ni har en fråga. Okej?
Okay? Ja.
Yes. Ja, men som vi ju alla vet så är det ju varje månad en nymåne och en fullmåne. Och det här innebär på astrologispråk att det är en konjunktion eller en opposition mellan solen och månen. Och solen och månen astrologiskt är de två liksom viktigaste planeterna. Vi kallar båda två för planeter. För de är ljusbärarna på himlen. Solen som skickar ut ljuset och månen som reflekterar ljuset. Och det har en väldigt stark symbolisk betydelse. Och det som händer då när det blir såna här förmörkelser, det är att ungefär var sjätte månad så kommer solen och månen i linje, både i longitud och i latitud. Och det är då månens bana faktiskt korsar solens bana, så att vi kan få till den här förmörkelsen. Och de här punkterna ute i rymden där banorna korsar varandra, de kallas för månens noder. Och i horoskopet så ser de ut som hästskor. Och ibland i vissa program, om man till exempel går in på astro.com, så ser man bara den ena. Då ritar de bara ut den norra noden. Men det finns alltid en exakt motstående södra nod i stjärntecknet och den graden precis mitt emot. Så även om man inte ser två stycken sådana här symboler, så är det liksom underförstått att det finns en på andra sidan också. Och de här norra noden och södra noden, de betraktas som karmiska punkter i våra horoskop. Och det har nog faktiskt att göra med det här med sol- och månförmörkelser, att man ser att det händer stora saker kopplat till de här punkterna. Och i ett horoskop så kan man, jag menar så här, hur vet jag om jag är född under en sol eller månförmörkelse till exempel? För det är inte någonting som liksom skrivs ut, utan då behöver man kunna liksom se och förstå horoskopet. Och då kan man känna igen det. Man kan liksom se att, oh, här var det ju en förmörkelse. Och det är när vi har en konjunktion eller opposition mellan solen och månen. Och de ligger nära de här symbolerna för de här månnoderna. Om solen och månen ligger inom, alltså en konjunktion eller opposition mellan solen och månen ligger inom 15 till 18 grader från någon av de här noderna, då inträffar en förmörkelse. Och ju närmare solen och månen är till den här noden så blir det liksom en total förmörkelse. Eller en partiell om det är lite längre ifrån då. Och det här handlar ju om att de här punkterna representerar skärningspunkten mellan solens och månens bana. Så det är liksom, de här alltså solen och månen måste vara i den där punkten för att de ska kunna liksom överlappa varandra. Och antingen så sker det här via en fullmåne. Då kastar jorden sin skugga över månen. Alltså jorden befinner sig då mellan solen och månen. Eller så är det nymåne. Och då hamnar månen framför solen och täcker solen och då är det en solförmörkelse. Så nymåne, solförmörkelse, fullmåne, då är det månförmörkelse. Och de här sakerna händer ju varje nymåne, varje fullmåne. Men det är bara vid de här speciella tillfällena när solens och månens bana linjerar sådär exakt som det blir en förmörkelse. Och då kan man ju undra så här, är det slumpen eller är det by design att månen, så som vi ser den från jorden, den har nästan exakt samma storlek som solen. Månen är ju så mycket närmare oss och den är ju mycket, mycket mindre än solen. Men så man kan se det som att solen är 400 gånger längre bort än vad månen är. Men den är också 400 gånger större i diameter. Vilket gör att de råkar överlappa sådär exakt.
Råkar. Är
Ja,
det
exakt.
inte... Nej.
Råkar.
Annat.
Det är nästan för bra för att vara sant, va?
Funkar ju inte. Oddsen är noll. Okej, okay. Jag är tyst.
Och vid en månförmörkelse, då ligger ju alltså solen, jorden och månen på en exakt linje. Så att jordens skugga faller över månen. Men till skillnad från en solförmörkelse så blir inte månen, den försvinner inte. Vi ser den fortfarande när det är månförmörkelse. Men liksom solljuset bryts av jordens atmosfär. Så att liksom, ljuset kommer in bakom, men då får vi en röd måne. Så det är bara de våglängderna, alltså rött och orange, det är bara det ljuset som kan passera genom atmosfären och lyser upp månen. Och det är då vi pratar om en blodmåne. Och det kan ju se liksom väldigt olycksbådande och läskigt ut. Och liksom på samma sätt som när det är en solförmörkelse så blir det ju väldigt obehaglig stämning och känsla. Så det är ju de här fenomenen som människan i alla tider har observerat som har gjort att man förknippar förmörkelser med ganska olycksbådande saker. Och de här förmörkelserna, de kommer alltid i par. Och det finns, i princip finns det en solförmörkelse och en månförmörkelse som alltid kommer då att falla med 2 veckors mellanrum och i motsatta tecken oftast. Och de är, liksom man pratar om att förmörkelserna kommer i säsonger. Så att vi har ofta 2 sådana här säsonger per år där vi har då varje säsong innebär en solförmörkelse och en månförmörkelse. Så att med 2 veckors mellanrum. Och det här varierar lite, men standard kan vi säga är så. Vi kan ta något exempel. Vi hade några förmörkelser som inträffade 2022. Och då var det den 30 april så var det en solförmörkelse i Oxen. Och sen 2 veckor senare var det en månförmörkelse i Skorpionen den 16 maj. Och sen senare samma år så var det en solförmörkelse i Skorpionen den 25 oktober och 2 veckor efter det var det en månförmörkelse i Oxen. Så att det är det här med att de här motstående stjärntecknen aktiveras av då en sol och en månförmörkelse respektive. Och det här har ju att göra med nymåne, fullmåne, cykeln. Och för närvarande, just nu, 2024, så har de här förmörkelserna, för de här punkterna, skärningspunkterna, noderna, de rör sig långsamt emot, hur ska man säga, normalt så färdas ju planeterna från väduren till oxen, till tvillingarna, till kräftan, i den ordningen i zodiaken. Men de här noderna, de rör sig i motsatt riktning. De går liksom baklänges genom zodiaken. Så att nu har de skiftat så att de ligger nu i väduren och vågens tecken. Och det som kommer att hända är att vi kommer att få en serie av förmörkelser som äger rum i 2 motsatta tecken i ungefär 1,5 år innan det skiftar till nästa uppsättning. Att de har gått baklänges så de kommer att falla i nästa liksom, par av stjärntecken.
En fråga bara, när du pratar om att de går baklänges, innebär det då, eftersom de andra går då, som du sa, väduren, oxen och så vidare, går de då, alltså från, om man säger från väduren tillbaka till fiskarna och vattumannen, stenbocken och så vidare då?
Precis.
Okej, så då går de alltså medsols och det andra går motsols, skulle man kunna säga så då? Eller?
Ja, det beror på hur du räknar med sols och motsols, men alltså
Ja.
horoskopet så är ju då går ju liksom stjärntecknen, om jag tar klockan, så går ju de mot urs och
Ja.
rör sig liksom planeterna, medan de här noderna rör sig med urs.
Okej. Ja. Ja, då förstår jag. Yes.
Och vad är det som händer då i den här symboliken? Vad är det som händer vid en sån här aktivering? Det brukar liksom ske en aktivering både i det kollektiva och i det personliga livet. Omkring 1 eller 2 veckor innan den första förmörkelsen, kom ihåg att de här då kommer i par, sol och månförmörkelsen. Så innan den första, 1 till 2 veckor innan, då kan det börja hända saker. Och också 1 till 2 veckor efter den sista i den här säsongen så kan det hända grejer. Så att det här betyder att vi har ungefär 4 till 6 veckor, sådana tidsperioder när aktiveringar sker. Och här brukar vi märka av större händelser. Men det är också så att området i zodiaken där de här förmörkelserna faller blir också liksom extra känsligt och kan triggas av andra planeter i upp till några år efteråt faktiskt. Så det kan vara ungefär som att ett tema startar här och sen så fortsätter det med lite repetitioner på samma tema under något år efter en sol. Framförallt solförmörkelserna håller i sig, då är liksom aktiveringen lite starkare och håller i sig lite längre. Det finns någon teori om att beroende på hur många timmar själva solförmörkelsen var aktiv, så många år är också det här aktivt i ditt horoskop. Om det har liksom triggat någonting i ditt personliga horoskop. Men den mest aktiverande perioden är mellan de här förmörkelserna, alltså de veckorna som är liksom mellan en sol och en månförmörkelse. Jag kan också ta ett exempel från nu i höstas, där det var en väldigt stark solförmörkelse i oktober. Den skedde den 14 oktober och sen var då nästa förmörkelse, månförmörkelsen, 2 veckor senare, den 28. Så det här speciella intervallet då, 14 oktober till 28 oktober, det var den mest intensiva perioden. Men det är också som att man kan se att det blir en öppning eller en portal ungefär en vecka före den 14 och ungefär då en vecka efter, typ den 7 november, så var det liksom typ över. Och tittar vi tillbaka på hur människor i forntiden såg på det här, så var ju förmörkelse någonting som jag nämnde, alltså någonting negativt. Man tyckte det var obehagligt, man förstod inte vad som hände. Och det fanns en tydlig tendens bland dem när man började studera stjärnhimlen, liksom, om man säger på riktigt. Det var ju den gamla sumeriska kulturen, så hade man ju anställda, vi kan kalla dem astrologer, eller de som satt och spejade på natten och förde anteckningar över vad de såg på himlen. Då lärde man sig att koppla ihop det här med kungarnas uppgång och fall. Senare så kunde man ju liksom se att det var naturkatastrofer som jordbävningar och krig och olika strider och farsoter och svält och sånt där som man har förknippat sol- och månförmörkelser med. Och det är ju för att det representerar ju någon form av avbrott i naturen från det här att de här ljusen som vi ska se på himlen bara försvinner. Solen släcks under en del av dagen eller månen blir alldeles röd på natten. Vi är ju liksom vana djur. Alltså att den djuriska sidan av oss blir ju liksom störd när de här vanliga cyklerna och rytmen liksom förstörs. Och sen kan man säga att det här med förmörkelser, alltså totala solförmörkelser, är ju ändå ganska ovanliga och de inträffar ju sällan på samma plats på jorden heller. Vi vet att ibland kan det vara så här, 2018 då var det ju The Great American Eclipse när det liksom var en stor solförmörkelse som syntes i USA. Och jag tror att senast vi hade en solförmörkelse, alltså en total i Sverige, var 1945 när man uppe i norra Sverige kunde se en total förmörkelse. Så det är ganska sällsynt, så det har ju som tagit mänskligheten lite tid att notera de här händelserna när man har kunnat observera sådana här grejer. För redan för 4000 år sedan när de då i Mesopotamien satt och studerade det här så registrerar man det i sådana här lertavlor när det hade varit sådana här omen på himlen. Och det är ju här där hela grunden för den västerländska astrologiska traditionen byggs. Och det finns noterat på de här lertavlorna, det finns ju naturligtvis historiker och forskare som har studerat de här lertavlorna och man kan se att man har noterat vid tre olika regeringstider att när en kung har dött eller avslutats på något sätt, när den här regeringstiden är slut så har det sammanfallit med en solförmörkelse. Och det här tror man är kärnan i att man började studera stjärnhimlen mer och mer, för att man började som fatta att det är någonting i görningen här. I den moderna astrologin, alltså nu är vi framme på 1900-talet, så har man ju snarare tenderat att se sol- och månförmörkelser mer som ett superladdat månvarv. Alltså man pratar om att varje månad så startar en ny cykel vid en nymåne och så når man en kulminering vid fullmånen och så börjar man om vid nymåne. Det är lite grann så vi ser på fullmåne, nymåne varje månad. Och att det representerar en början och ett slut. Och då kan man se det som att när det är en förmörkelse så innebär det ett större slut och en större nystart. Så det är lite så vi ser på det idag. Tolkar i horoskopet att när en sol- eller månförmörkelse faller i våra horoskop så är det då indikerar det på något sätt en avslut, alltså ett större avslut på någonting i våra liv och en ny start. Och det kan också vara att det är både avslut och ny start samtidigt.
Otroligt spännande.
Ja, förmörkelser kan också ses som väldigt kaotiska. Man kan se det lite grann som att de är elektriskt laddade tidsperioder kan man säga. Att det är en väldigt laddad kvalitet i det. Och att när man är i mitten av de här solmånförmörkelse så kan man verkligen känna av den här energin och att det är händelser som sätts i rullning på något vis och plötsligt går allting väldigt fort. Så, det brukar vara den upplevelsen man har på det personliga planet att Det kan vara saker som man har gått och tänkt på länge eller saker som har legat och puttrat under ytan. Man kanske har känt av det och tänkt att det här är inte riktigt bra. Men själva avslutet, när det kommer, så bara sker det ganska så här pang bom och dramatiskt. Och vi förknippar ju ofta de här tidsperioderna med kriserna i vårt liv. De faller ofta i närheten av sol och månförmörkelse faktiskt. När man börjar titta tillbaka och se sitt eget liv liksom ur det perspektivet. Och kris är ju någonting som vi förknippar med någonting som är negativt. Sen behöver ju inte krisen vara negativ i sig, men vi är ju vanedjur, om jag säger. Så att när saker och ting hotar våran normala dagliga rutin och vår existens på det sättet att plötsligt så är saker inte som de alltid har varit, så tycker vi att det är obehagligt. Men i den moderna astrologin så har vi snarare kanske en tolkning av att det också kan komma ut positiva saker ur den där krisen. Visst, det kanske är en relation som tar slut. En skilsmässa händer, men det kanske var någonting gott som kom av det. Vi fick mer personlig frihet och så vidare. Man kan använda ord som illavarslande, någonting utöver det vanliga, någonting extraordinärt. Det kan vara födelse, död, att man stiger upp och får en mer prominent position eller att man faller från en prominent position. Uppgång och fall pratar man om. Fall from grace, som man uttrycker det på engelska. Man kan också se det som att alltså ordet uthärda någonting kan också vara förknippat med sol och månförmörkelser. Att man blir tvungen att genomleva någonting eller uthärda någonting som kan upplevas svårt. Ska vi titta på några exempel på världshändelser som har skett vid sol och månförmörkelser?
Ja, gud vad spännande. Ja. Jag tänker på massa grejer direkt liksom, när du berättar allt det här. Så börjar man ju tänka sig, vad har hänt ute i världen? Och vad har hänt både en själv men också i det stora kollektiva helheten så att säga. Så ja,
Ja, vi
ta.
kan börja med ett
Super.
ganska stort drama som fortfarande lever i det kollektiva väldigt, väldigt starkt. Och det har gjorts otaliga filmer och berättelser om Titanic. Titanic sjönk mellan förmörkelser, mellan två stycken sådana här förmörkelser. Det var en månförmörkelse den 1 april 1912. Och Titanic sjönk på morgonen den 15 april 1912. Och sen bara 2 dagar senare så var det en solförmörkelse den 17 april 1912. Så Titanic sjönk i princip strax före en solförmörkelse. Men i den här mellanperioden mellan två förmörkelser, när det är liksom extra förtätad stämning eller förtätad energi eller vad man ska kalla det. Det var första exemplet. Andra exemplet, Tjernobylkatastrofen, inträffade den 28 april 1986. Och den 9 april, då hade det varit en solförmörkelse. Och sen var det en månförmörkelse i Skorpionen, bara 2 dagar innan katastrofen. Så månförmörkelsen inträffade den 24 april. 26 april skedde själva katastrofen alltså. Och intressant nog så var den här månförmörkelsen som föll 2 dagar innan, den var också i en konjunktion med Pluto. Och Pluto är en sån här ganska destruktiv kraft i sig. Så det förstärkte liksom hela det här. Sen var det faktiskt ovanligt nog en till solförmörkelse den 8 maj. Så här kom de liksom i triss, kan man säga. Och den sista solförmörkelsen var inte liksom total. Den var liksom i ytterkanten på vad man kanske skulle räkna som en förmörkelse. Men fortfarande, det var liksom triss i dåliga omen egentligen. Och månen i konjunktion med Pluto vid Tjernobyl. Sen har vi ju, alltså det finns massor med exempel, jag tar några stycken. Sen har vi ju då det senaste, den stora katastrofen som vi alla minns, när covid-pandemin bröt ut. Och covid-pandemin började liksom bli känd för oss, eller för hela världen egentligen, under en uppsättning av förmörkelser som inträffade i slutet av 2019 och början av 2020. Så det som hände, det var att det var en solförmörkelse i Stenbocken den 26 december 2019. Och sen 2 veckor senare var det en månförmörkelse i kräftan den 11 januari 2020. Och om vi kommer ihåg, om vi tittar tillbaka på tidsordningen här, så bara ett exempel då, den 31 december, mellan de här förmörkelserna alltså, då gick Världshälsoorganisationen, alltså landskontoret i Kina för Världshälsoorganisationen, gick ut med information om att flera fall av lunginflammation av okänd orsak hade brutit ut i Wuhan i Kina. Så det var liksom, det var de första små tendenserna. Och sen så har jag för mig att den 10 december, alltså strax innan den här månförmörkelsen, så kom det också ut något liksom starkare budskap från Världshälsoorganisationen att nu har vi liksom pandemi på gång. Så att det var liksom uppstarten egentligen på hela det som hände under våren 2020.
Ja, tänk vad det kan liksom påverka hela världen.
Och saken är ju den att liksom, den här pandemin har säkert legat och grott under hösten 2019. Liksom, viruset har utvecklats och jag menar, det händer ju inte över en natt. Men det är som att de här förmörkelserna på något vis lyfter fram i ljuset, alltså tar fram krisen, visar upp krisen, gör katastrofen till ett faktum. Jag menar, Titanic och det där isberget. Det fanns ju vissa designproblem liksom med Titanic som gjorde att den faktiskt kunde sjunka fast de inte trodde det. Men det är som att de här förmörkelserna liksom tar fram det i ljuset. Sen är det ju flera mord på stora ledare som har skett vid förmörkelser. Jag kan nämna några. Abraham Lincoln, han blev mördad bara 4 dagar efter en månförmörkelse. Han sköts den 14 april, dog den 15 april och en månförmörkelse hade ägt rum i Vågen den 10 april, bara 4 dagar tidigare. Det sammanföll också med att det var ju amerikanska inbördeskriget samtidigt och Lee kapitulerade till general Grant och amerikanska inbördeskriget avslutades också i samma liksom sol och månförmörkelser. Så att krig kan bryta ut och krig kan avslutas. Och ledare dör. Mycket som händer ofta samtidigt. Vi har ju också det berömda mordet på Martin Luther King. Det skedde också väldigt nära en solförmörkelse. För han mördades den 4 april 68. Och det här var också i det här utrymmet mellan två förmörkelser. Det hade varit en solförmörkelse den 28 mars i väduren och sen var det en månförmörkelse den 12 april i vågen och han mördades alltså den 4 april. Sen kan man också se i, vad ska man säga, prominenta personers horoskop, sådana som blir världsledare, har ofta det här i sitt eget födelsehoroskop. Så Barack Obama, han föddes 6 dagar före en solförmörkelse i Lejonens tecken. Sen tillträdde han som president 6 dagar innan en solförmörkelse 2009. Och det var en solförmörkelse i Vattumannen i hans ascendenttecken. Sen blev han omvald 4 år senare. Och det som hände då var att förmörkelserna flyttades till hans 10:e hus. Så han blev omvald den 6 november 2012 och direkt efter det den 13 november så var det en förmörkelse i Skorpionen. Och det finns alltså amerikanska astrologer som pratar om det här fenomenet med att under de senaste 2 decennierna har nästan exakt varje president som har vunnit valet har haft en solförmörkelse som har ägt rum i deras första eller 10:e hus i deras födelsehoroskop. Det har varit liksom klockrent. Så då har man ju nästan kunnat räkna ut vem kommer att vinna valet genom att se på, är det någon av kandidaterna som just har haft en sol eller månförmörkelse i sitt första eller 10:e hus? Ganska troligt att det är den som kommer att vinna.
Kan du kolla det, Maria, till nästa val?
Precis.
Precis.
Så håller vi det hemligt och sen kan vi säga det sen.
Nej, vi håller det inte hemligt. Det är Maria, oh, så smart.
Nej, men alltså i andliga klubben menar jag. Vi kan inte släppa det.
Nej, vi får inte prata
Kanske
om det.
det.
Det är bara för oss
Nej.
att veta.
Vad roligt.
Jo,
Ja,
det kan gälla allt. Svenska partier också. Alltså, Maria, det här blir jättekul. Ja.
Ja, så att det stämmer för Obama i båda hans presidentskap. Det stämmer för när Trump blev president. Det stämmer för när Biden blev president. Och det hände också med George W. Bush. Ja. Och Donald Trump, vet ni, han föddes bokstavligen samma dag som det var en månförmörkelse i Skytten. Så han är väldigt, hans liv och hans horoskop är också väldigt triggat av förmörkelse. Och sen kan vi ju då prata om brittiska kungahuset. Här har jag en hel lista på grejer. Vill ni höra?
Ja.
Charles och Diana, ja, de gifte sig samtidigt som det var en solförmörkelse. Och de skilde sig nära en förmörkelse. Prins William, han föddes på dagen för en solförmörkelse. Hans fru, Kate Middleton, föddes också när det var en månförmörkelse. Diana dog bara några dagar efter en solförmörkelse 1997. För hon dog den 31 augusti 1997, och sen var det en solförmörkelse i Jungfrun den 2 september strax efter. Förra året, 2023, då när Charles skulle bli krönt till kung, då skedde det en dag efter en månförmörkelse. Och drottning Elizabeth, hon kröntes ju nära en solförmörkelse när hennes pappa George den sjätte dog den 6 februari 52. Så att, och det här är bara ett litet, litet axplock. Man kan liksom följa hela brittiska kungahuset så här klockrent på när det har varit.
Men tror du att det här är någonting som de, alltså att man föds och hela den biten, men kröningar och, säger man det, krön? Ja. Tror du att de har någon astrolog som...
Alltså förr i tiden hade ju kungarna astrologer, när astrologi var ett ämne som man också kunde studera på universitet. Och, alltså nu pratar vi ju fram till 1600-1700-talet, när astrologi liksom fick ett dåligt rykte. Men innan dess så hade ju alla kungar liksom hovastrologer och flera stycken. Så jag vet inte hur det är med brittiska kungahuset idag. Förmodligen har de kanske inte det. Men man vet att till exempel president Reagan anlitade en astrolog och kunde då typ ta debatter på vissa gynnsamma dagar för honom när planeten låg liksom lite bättre för honom. Det vet man faktiskt. Men jag vet inte hur det är med brittiska kungahuset.
Spännande.
Verkligen.
Okej, men i våra personliga horoskop då? Alltså, man kan ju förstå att människor som är födda kanske vid en solmånförmörkelse tenderar att ha kanske lite mer prominenta liv. Alltså, det är de som på något vis lyfts upp i det här ljuset, lyfts upp i att bli synliga för resten av världen. Men vi vanliga dödliga människor, vi påverkas också av sol- och månförmörkelser. Och då tittar vi alltså på det området i vårt horoskop som blir aktiverat. De astrologiska husen. Och det är de som indikerar vilket område i livet som det kan liksom ske någon större händelse i. Och så pratar man då om avslut, nystart eller både och, kopplat då till de astrologiska husen där de här förmörkelserna faller. Och är det så att du har en planet i det här astrologiska huset, som stjärntecknet, där det här faller, i det stjärntecknet, då är det en större chans att just du blir påverkad av den här förmörkelsen. För vi kan ju säga att det är ju inte alla sådana här sol- och månförmörkelser som gör någonting, skapar något stort drama i vårt liv. Absolut inte. Det är inte så att det varje gång som det är sol och månförmörkelse att det liksom händer något stort med oss. Men det finns vissa tillfällen, framför allt då om du har en planet och det blir en väldigt liksom direkt koppling mellan sol och månförmörkelsen och din personliga planet. Eller om du har ascendenten eller något annat, typ MC-punkten som har med din karriär att göra. Om den blir aktiverad så kan det mer troligt börja hända saker i ditt liv. Och det som också ibland är det inte nödvändigtvis liksom en extern händelse som sker, utan det kan liksom vara någonting internt snarare. Alltså att du själv har gått och funderat på någonting så här. Ja, du kanske alltid har drömt om att du skulle vilja flytta utomlands. Och sen så börjar du liksom tänka lite mer på det så här. Men plötsligt när det här aktiveras i ditt horoskop, då blir det som att du blir nästan besatt av det. Så här, du kan inte släppa tanken. Jag måste göra någonting. Och det är liksom en känsla av att jag måste genomgå den här förändringen. Den blir så stark så du liksom inte kan stå emot. Utan plötsligt en dag så bara packar du allt och drar. Jag flyttar till Australien. Det är typiskt en sån aktivering som har skett då. Av en sol- eller månförmörkelse som gör att det är nästan karmiskt. Alltså vi känner dragningen i vårt liv att jag måste göra en förändring. För det är liksom, jag följer en plan på något vis. Jag kan inte stå emot det. Jag följer planen för mitt liv.
Då kan det väl också bli så där också att om man då följer det där så blir det ju både liksom lite på gott och ont. Det som är ont kanske är för att det blir en typ av separation ifrån det ena till det andra. Mm. Man ger sig, kastar sig in i någonting som är helt okänt. Men det goda i det är då att det är någonting som stabiliseras kanske. Eller?
Ja, att du lever ut den här driften eller den här lusten så får du liksom utlopp för den. Men det betyder inte att det här är för evigt. Alltså du kanske drar till Australien men inser efter ett tag att nej men gud, det här var inte bra. Och så flyttar du hem igen. Så det behöver inte betyda att bara för att du agerar på impulsen att det därmed också innebär att det blir någonting positivt av det. Förstår ni? Att
jajamän.
Mer att det är en kraft som sätts igång.
Mm.
Som vi bara måste så här, prova på. Vi måste som leva ut det för att få ur det ur kroppen. Så är det gjort sen. Mm.
Men det kan ju vara ganska gynnsamt då att kontakta en astrolog. Jag sitter där, det bara går runt. Men nu förstår jag Ronald Reagan. Det var ju fan självklart. Det är ju 4 steg före.
Mm.
Och även det här kan du.
Det som är skönt är ju på något vis att kunna bara veta att okej, nu kommer jag in i den här perioden på året när det finns en tendens att saker och ting rörs upp i mitt liv som jag behöver förstå bättre, eller jag behöver liksom tänka igenom de här grejerna så att jag inte bara agerar på impuls till exempel. Och vara lite förberedd, då kan man ju navigera livet lite bättre än om det bara ramlar in över. Mm.
Och de här människorna som är födda med 2 dagar eller 2 dagar efter en månförmörkelse, kan du se sånt när du som astrolog?
I horoskopet, ja. Mm.
Om till väldigt elementära kunskaper. Då kan du se det.
Ja, jag kan se deras horoskop att de är födda vid den här speciella tidpunkten. När, så att liksom, livet är lite supercharged på något vis. Man är född nära en sol- eller en månförmörkelse. Mm. Och då tenderar man att vara lite mer sådär, hur ska jag säga, benägen att det händer större saker i ens liv när det här aktiveras igen av olika transiter från planeter eller annat. Mm.
Men det betyder ju kanske inte då alltid att det måste vara att du blir en känd person, utan det händer, det är bara att det är många, mycket som sker runt den här personen, utan
ja, precis.
Det alltid måste vara en, vi säger då en prinsessa om man pratar om kungligheter, eller att du föds med det här och då blir du en prinsessa liksom.
Det är inte givet att man
nej,
är
nej.
Känd bara för att man är född under det. Men ofta har sådana personer som lever kanske lite mer dramatiska liv eller blir ledare för ett land och sådär, har en tendens att ofta liksom vara födda. Men det är inte givet att man blir det bara för att man har det.
Nej.
Mm. Sprang alla runt som ledare. Men måste de veta exakt, jag menar, nu tänker jag googla, man kan googla på födelsedatum såklart. Mm. På andra personer eller på politiska ledare eller någon diktator om man nu vill göra det. Mm. Men måste man även veta den exakta födelsetiden när de är födda?
Nej, det är det som är så fiffigt med det här. Så det är ju fritt fram för vem som helst att börja forska i det här om man tycker att det låter spännande.
Mm.
För att du behöver egentligen bara veta datumet. Och det är ju som sagt ute på internet. Och så behöver du liksom kunna förstå, det finns ju gratis tabeller, alla planettabeller liksom för hur planeterna har stått de senaste 2000 åren och hur de kommer att stå de närmsta 2000 åren framåt. Det finns ju också att tillgå gratis online. Så att du kan ju börja liksom studera. Om du lär dig att läsa en så kallad efemerid, en sån här planettabell, då kan du börja forska i det. Absolut.
Måste man veta var personerna är födda någonstans?
Nej, du
Bara
behöver inte ens veta det.
nej, men där, nu. Åh, vad vi kan lägga. Och till nästa avsnitt. Nej, jag skojar.
Ja. Nej, men för det är också så att det behöver inte vara liksom att den här solförmörkelsen har fallit just över ditt område i världen för att det ska bli en aktivering. Utan det är som att hela planeten blir aktiverad. Alla människor blir aktiverade av sol- och månförmörkelse, oavsett vart du befinner dig. Och så tänkte jag ju då visa, jag ska se, jag ska visa er hur det ser ut 2024. För de som då tittar på videoversionen av det här, och det kan man göra om man går in på void.tv och går med i Andliga-klubben där, så ser man faktiskt alla våra avsnitt i videoversion. Det borde vi kanske göra lite mer reklam för.
Ja, absolut.
Ett medlemskap där kostar 69 kronor per månad och då kan man ju vara med en månad och så kan man ju plöja igenom ett antal avsnitt och så kan man ju välja att hoppa av om man vill det. Så jag ska dela skärmen med er och med den som tittar. Och här har jag då en bild på de här astrologiska husen och vad de står för, vad de har för betydelse. Jag tänkte inte gå igenom det här och nu, då kan man ju, vill man lära sig det här kan man ju också gå min onlinekurs som man kan ta i egen takt, som finns på Astrologiskolan, också på Void. Men om vi tittar då på de senaste åren så kan vi backa tillbaka då till det här med covid-pandemin. Den bröt ju alltså ut nu hade sol- och månförmörkelser i kräftan och stenbocken. Och det pågick mellan januari 2019 och juli 2020. Så vi har liksom en tidsperiod på ungefär 1,5 år när sol- och månförmörkelser faller i just de här stjärntecknen. Och sen går det vidare då till tvillingarna och skytten från juni 2020 till december 2021. Och notera här då att de här tidsperioderna är överlappande. Så att det kan vara solmånförmörkelser i kräftan stenbocken parallellt med att de också faller i tvillingarna skytten under en period.
Jag ser det nu.
Och sen började förmörkelserna falla i oxen och skorpionen från november 21 till oktober 23. Och sen har vi då nu att från och med april 2023 fram till mars 2025 så faller de i väduren och vågen. Så det man behöver göra då, det är att leta upp sitt eget födelsehoroskop och titta på, och här behöver vi då för att förstå vilket område i livet, för att förstå de här astrologiska husen, då behöver vi veta födelsetiden. Då behöver vi liksom veta vilket område i livet som är aktiverat. Då behöver vi ha födelsetiden för att veta i vilket stjärntecken faller min ascendent. Och det styr sedan över de andra astrologiska husen. Men vet man det, då, det är då det börjar bli lite intressant. För då kan man börja fundera på, vilket område i livet kommer att bli aktiverat i de kommande solmånförmörkelserna? Och jag har ju gett panelen här en liten lathund för att kunna se i deras egna horoskop vad det är som har varit aktiverat. Så jag tänkte att ni ska få dela med er om ni har några exempel som ni tycker liksom stämmer in på den här teorin. Jag ska också bara nämna att förmörkelserna under 2024, de kommer att se ut som följer. Den 25 mars har vi en månförmörkelse som faller i 5 grader i vågen. Har man då planeter omkring 5 grader i vågen eller i det motsatta stjärntecknet, 5 grader i väduren, då finns det en större tendens att det faktiskt sker någonting i ens liv omkring 25 mars. Men kom ihåg, hela perioden är alltså, en aktivering kan ske 1 till 2 veckor innan den 25 mars. Och så har vi då den efterföljande solförmörkelsen, den 8 april. Den är total och den sker i 19 grader i väduren. På samma sätt, då är det också 19 grader i vågen, blir också aktiverat. Och hela den här perioden avslutas då omkring 1 till 2 veckor efter den 8 april. Så vi pratar någonstans i mitten på april. Så från mitten på mars till mitten på april kan vi säga att vi har hela den här säsongen med aktiveringar i början på 2024. Sen har vi en till säsong som faller under hösten, där vi har en månförmörkelse i 25 grader i fiskarna den 18 september. Och därpå följer en solförmörkelse den 2 oktober i 10 grader vågen. Så ni märker att det är en månförmörkelse i fiskarna som har liksom smygit sig in. Annars har vi förmörkelser som faller i vågen väduren. Men vi påbörjar alltså händelseförlopp som kommer att fortsätta under 2025, när vi går över mer då till fiskarna och jungfrun. Så det är, vad ska jag säga, väderleken under 2024, väderleksrapporten. Det kommer att vara lite stormigt här under mars och april. Och sen kommer det vara lite stormigt under september och oktober.
Håll i hatten, säger du.
Har ni identifierat några tidpunkter som ni känner att jo, men fasen, det här stämmer ju ändå med vad som har hänt för mig de senaste åren?
Ja, gud ja.
Ja, gud, jag säger Katri, hon har gjort sin hemma.
Shit, det gjorde jag.
Vill du berätta om någonting?
Ja, det kan jag faktiskt göra. Det började ju hända saker 2020 för mig. Jag ska säga någonstans hösten, kanske någonstans runt december för mig. Då började det hända grejer. Det blev bråk på jobbet. På min arbetsplats. Jag var platsombud och fick hjälpa några kollegor. Det här innebar att det var jag som fick bära hundhuvudet här då, då. Helt plötsligt så blev det fokus på mig fast jag var bara ett ombud. Och det blev riktigt ordentligt sådär. Så att det gick att skära sig igenom när man kom till jobbet. Det var ingen som ville prata med en. Det var jättejobbigt. Och jag började där och då fundera på att jag vill inte göra det här längre. Jag tycker inte att det här är kul. Jag vill inte jobba som lärare längre. Och när jag kom sen tillbaka i januari, då började hända grejer hos mig. Och då började jag planera saker uppenbarligen. Hur ska jag komma ur det här? Så där började min planering. 2021 sen så kom jag in på en utbildning. Utbildar mig till trafiklärare. Och så det här satte verkligen igång någonting hos mig. För det var första gången sen jag började jobba som lärare som jag bara ledsnade på allting. Jag bara ville därifrån. Jag hade ingen liksom framtid som yrkeslärare. Och då, precis som du var inne på den här, när det bara, liksom, det bara händer saker och man känner bara att jag får sån stark kraft att jag måste göra det här nu. Så jag sökte till trafiklärare och kom in. Och tänkte, ja, det här är det jag ska göra. Gud, så roligt. Och går den här utbildningen i 1,5 år. Och förstår fortfarande inte varför jag gjorde det. Ja. Och jag är tillbaka på min arbetsplats och idag är det hur lugnt som helst.
Ja.
Men det hände ju mycket på arbetsplatsen också. Så det blev också, det blev inte bara med mig, det blev jättekollektivt i hela, på min hela arbetsplats där då. Det blev mycket förändringar.
Ja.
Men också mycket bråk.
Mm.
Det startade där.
Du startade där och du pratade om, var det januari 2020 du pratade om?
Ja, då hade jag liksom, när jag kom tillbaka till jobbet
Mm.
efter jullovet.
Mm.
Då kände jag bara så här att usch, jag vill inte. Jag mådde riktigt illa när jag var på jobbet.
Mm.
Och jag kände att jag blev nästan sjuk av att vara där till och med.
Ja. Du hade ju faktiskt den 10 januari 2020, den månförmörkelsen som var då, som vi också förknippar mycket med covid-utbrottet, som jag pratade om tidigare.
Ja. Ja, jag var jätteglad egentligen att jag kunde jobba hemifrån.
Ja. Den föll ganska rakt på din Jupiter.
Ja, okej.
Och det är ju intressant att du säger att du bestämde dig för att du skulle utbilda dig till lärare, för Jupiter brukar symbolisera läraren eller gurun eller den som är liksom, ja, den som andra lyssnar på också.
Ja,
Fyra
det
på
blir ju som en annan typ av lärare än den
hand.
jag är.
Och det här föll i axeln femte huset, elfte huvudet.
Ja.
Om det är så att din födelsetid är korrekt, för du råkar ha ett horoskop som är lite sådär på gränsen, att man inte riktigt vet om du har ascendenten i fiskarna eller ascendenten i vattumannen. Så det skulle också kunna vara så att det var i fjärde och tionde huset som är karriär och hem. Men elfte och femte huset, det är ju, elfte huset är liksom vänner, större organisationer, där jag är. Alltså gemenskapen snarare på jobbet än själva karriären, men liksom gemenskapen. Och femte huset är vår kreativitet, där vi ska ha roligt, där vi, det handlar om våra barn ofta.
Ja, det här var ju väldigt spännande. Så att där, jag började ju sen utbildningen som sagt var 2021. När jag var klar, slutet av 2022, då jobbade inte jag med det som jag utbildade mig till. Jag gick tillbaka till min gamla arbetsplats.
Exakt, att det kan vara någonting som att man känner att man nästan, alltså på engelska finns ju ordet compulsion, alltså att man blir liksom, man bara måste göra någonting. Men det är som sagt inte, det är inte alltid det blir bestående.
Nej, precis. Så att, det här var jätteintressant för mig när jag tittade i det här och såg att nu förstår jag. Nu förstår jag, för att jag förstod ju inte då, där och då, vad det var som hände. Och hur allt fokus hamnade på mig. Det var ju, jag var ju bara liksom ett ombud och ingenting annat. Men det var jag som fick bära hundhuvudet där.
Sen har du faktiskt en förmörkelse den 18 september 2024, som jag nämnde tidigare.
Just det.
Då kommer det vara en månförmörkelse som faller 25 grader i fiskarnas tecken. Och precis där så har du den här asteroiden Chiron. Och den brukar man prata om som den sårade helaren. Och det faller i ditt första hus som också har att göra med din vitalitet, din fysik, ditt jag, din identitet. Så det finns potential till läkning här. Det finns också potential för att väcka till liv nya förmågor kring ja, men, alternativ medicin eller helande och sådana saker.
Spännande. Det ser jag fram emot eftersom jag har varit sjuk rätt länge.
All right. Var det någon annan som har noterat någonting särskilt som har hänt?
2020, nu måste vi se, nu vet jag inte vilka datum jag hade, men då i maj, jag blev ju sjuk, jag har inte varit sjuk på 40 år liksom. Då vart jag sjuk i maj och Fick åka in på sjukhus, visade sig att det var gallan. Och man trodde det var covid där också. Men det, för jag var på så jättedålig. Så jag fick åka in i maj. Sen gick jag hela sommaren med den där gallan. Opererade mig först i september. För man hade missat att kalla mig. Det skulle man kalla där i juni, ungefär vid midsommar. Så var tanken. Och då ringde jag, men då var de så upptagna med covid överallt. Så att jag fick fortsätta vänta. Och sen, ja, så har det kommit och gått hela tiden här med olika varianter av krämpor kan man säga. Ända till idag, det fortsätter ju. Så jag bara undrar, det här du pratar om timmar och år.
Precis. Hur
Kan
många
man ju vara
år kommer det där att
lite...
vara
Ja,
aktiverat?
precis.
Och faktum, Anders, vi har ju inte pratat om det här tidigare, men faktum
Nej.
är att precis där vid midsommar, när de skulle ha kontaktat dig,
Ja.
den 21 juni 2020 så var det en solförmörkelse som föll 0 grader i kräftan. Och i ditt horoskop har du Mars exakt 0 grader i kräftan. Och Mars är ju en sån där planet som vi förknippar dels med knivar, att skära, operationer. Det är väldigt vanligt att man förknippar med Mars. Och det är ofta liksom infektioner, inflammationer, feber, den typen av saker. Och svårigheter. Du är också född på dagen, vilket innebär att Mars är den planet som ställer till mest problem för dig, liksom i
Aj
ditt liv
då.
generellt.
Ja.
Och den sista grejen är att Mars i ditt horoskop faller i det första huset, vilket också handlar om, precis som för Katja, det handlar om kroppen, vitaliteten, fysiken, liksom ditt jag.
Ja.
Och ja, vi skulle ju kanske kunna göra en lite mer djupare studie av så här, när är det där över då?
Ja, precis.
När
Det undrar man ju
kan
lite.
man se liksom om det, när det har ebbat ut, när det har tagit slut?
Ja, det verkar det ju
Jag
inte. Det
har hört
kommer.
talas om att det kan vara en aktivering liksom upp till 5 år efteråt.
Det låter ju roligt.
Eller inte.
Då har du bara
Ja.
1 år kvar då, Anders.
Ja, jag hör det. Ja, men det blir bra.
Nej, hoppas inte det.
Nej, nej, det ska väl. Nej, men det ger ju lite ändå. Va? Man förstår ju andra bättre som går omkring och är sjuka. Och det är ju viktigt eftersom jag är medium också. Så är det jätteviktigt att gå igenom det här, tror jag. Det känns så. Det är
Att bygga
liksom,
empati.
ja, bland annat, ja, en förståelse för andra helt klart. Så att det är viktigt.
Din Mars ingår också i en konstellation i ditt horoskop där det bildas en stor trigon med Chiron, den sårade helaren, och din måne. Så du har Mars, Chiron och månen i varsitt vattenstjärntecken. Kräftan, fiskarna och skorpionen. Så det är helt klart så är ju din Mars involverat i någonting som handlar om helande. Och jag vet att du och jag har ju tidigare pratat också om att du förmodligen har en hel del karma kopplat till den fysiska, alltså fysisk karma.
Ja, precis.
Kroppsliga liksom sjukdomar och skador som på något vis är en repetition också av saker och ting som du har varit med om i tidigare liv. Som på
Jo.
något vis bara måste jobbas igenom.
Ja, men så är det. Så är det. Ja. Okej, då får vi se då hur många timmar var det där och hur många år. Ta någon annan gång.
Ja, jag hade det fint. Jag kan kolla upp det. Jag kan se det i mitt program. Vi kan prata
Ja.
om det efteråt.
Ja, bra.
Ja, någon mer som hade någonting?
Ja, jag sitter här och tittar och eftersom jag var lite sen på bollen i det här på grund av olika anledningar. Men jag har känt, när jag tittar på de datumen du har skickat Maria, så här, uff. Där händer det och där händer det. Men jag kunde inte riktigt lokalisera precis sådär, man ska vara sådär nördigt exakt som jag tycker att man ska vara. Men jag ser ju, du har skrivit den 10 januari 2020 och sen den 21 juni 2020. Jag har inga glasögon så jag ser lite dåligt.
21 juni.
Precis. Ja, tack. Och sen står det även den 26 maj 2021.
Ja.
Kan ju säga att under den här perioden så har ju jag mellan runt, ja, hela 2020 så var jag sjukskriven för utmattning. Och även in på, ja, redan 19. Och under den här perioden så gjorde jag även, tog jag även mitt körkort. Och kämpade med att ta och gå kurser, för, alltså mitt mediumkurs. Så att jag, det var extremt mycket som hände under den perioden och jag tänker att i och med vi har pratat om att det håller i sig exakt och just den här perioden så upplevde jag vet att jag upplevde att liksom jag aldrig fick en break. Att det var saker som hände hela tiden men att det ändå fanns ett driv att driva igenom saker och ting. Att även om jag mådde dåligt psykiskt och fysiskt under den här perioden så var det fanns det den här, jag var tvungen att ta mitt körkort, det fanns liksom ingenting, även fast jag inte egentligen hade orken att stå på benen så var det tvunget att göra, jag kunde liksom inte sluta, jag kunde inte släppa det.
Det här är ju lite intressant för att vilket datum var det du tog körkortet sa du? När du höll du på med det?
Är alltså slutet av 21.
För som jag nämnde tidigare så föll ju sol och månförmörkelser i tvillingarna och skyttens tecken från juni 2020 till december 2021. Då sammanfaller det ju med den perioden. Och i ditt horoskop så faller det i ditt tredje och nionde hus. Och tredje huset framför allt brukar vi förknippa med korta resor och bil, alltså kommunikation med så här färdmedel, att åka mycket fram och tillbaka. Och du har det också i tvillingarnas tecken som också är det mest liksom rörliga stjärntecknet. Så att det var ju bara lite sådär, jaha, intressant att du tog körkortet då, kan jag tycka.
2012-2023 köpte jag min bil.
Och nionde huset, det handlar då mer om längre resor, att vi liksom reser utomlands eller gör en längre resa. Så det är korta resor i tredje och långa resor i nionde huset. Och nionde huset handlar mer om möten med typ andra kulturer, människor från andra kulturer eller att vi håller på med högre studier. Att vi lär oss någonting nytt, det brukar vara nionde huset. Och tredje huset är mer grundskola, alltså när vi är barn, när vi går i skolan som barn. Och upplevelser vi har där och grannar och liksom vårt närområde. Så, det tredje huset. Och sen så sa du att du var sjukskriven för utbrändhet medan det var solförmörkelser under 2020 som föll i kräftan och stenbocken. Och det är då ditt fjärde och tionde hus som brukar handla om balansen mellan hem och familj, fjärde, och karriär, tionde huset. Och vi gör liksom i det yttre livet. Så förändringar, nystart, avslut kring karriär och hem och familj.
Jag avslutade ett ganska tungt uppdrag som inom lärare och hoppade på det jobbet som jag jobbar på nu. Men fick ett bakslag och fick utmattningssymptom igen. Så det här med balans med familj och jobb och karriär.
Ja, men det är ofta så att om det här faller i vårt tionde hus till exempel, då kan vi plötsligt från ingenstans bara dyker upp ett nytt jobberbjudande eller plötsligt förlorar vi jobbet. Eller ni vet, så här, omständigheter som gör att saker och ting helt enkelt bara förändras. Det kan vara att jag får ett jobberbjudande som innebär att jag också måste flytta, det vill säga jag måste byta hemmiljö. Jag måste flytta för att ta det där jobbet. Så att båda de här delarna blir liksom aktiverade samtidigt. Det är väldigt vanligt. Ja, jag hade också personligen, det är många som kan liksom prata om att de här covidåren, alltså 2020 och 2021, var liksom tuffa. Och det var ju också att de här sol- och månförmörkelserna, framförallt i januari 2020, sammanföll ju med att det var så mycket planeter i stenbockens tecken. Det var liksom Pluto, Mars, Jupiter, Saturnus. Det var mycket liksom, man ska säga, elaka energier eller tunga, jobbiga energier där, som ju då liksom bidrog till att de här sol- och månförmörkelserna blev liksom extra kraftfulla. Och för min del så föll det i andra och åttonde huset i mitt horoskop. Och blev en liksom stor förändring för mig som också innebar att sättet som jag liksom tjänade mina pengar, åttonde är ju så här, mina egna resurser och tillgångar och min partners resurser och tillgångar. Eller andra, typ banken och sådana saker i åttonde huset. Och de grejerna förändrades ganska drastiskt för mig. Jag både liksom fick oväntat pengar som jag liksom inte riktigt hade räknat med. Men det blev också en stor förändring i hur jag skulle tjäna mina pengar framöver. Och liksom frågetecken kring så här, hur hänger mina pengar ihop med andra människor? Skilsmässa, att man måste göra upp om pengar och sådana saker. Mycket fokus på det. Ja, och då ser vi ju fram emot att se vad som kommer att liksom hända framöver. Och från och med september 2024 då så kommer det vara för Katri så kommer det vara fokus på Me, Myself and I, första huset, och partner, sjunde huset. Så relationen till mig själv, relationen till andra närstående i mitt liv. För Anders så är det tredje och nionde huset som blir aktiverat. Och där råkar ju Anders också ha de här karmiska månnoderna. Och när man har liksom sol- och månförmörkelser som faller i de husen där man har sina noder i födelsehoroskopet, så kan det också innebära liksom en förtätad, liksom kraftfullare energiaktivering. Det är lite grann som att solmånförmörkelserna aktiverar vår latenta karma, det som är liksom planen i vårt liv. Så det kan bli mer karmarenskning för dig, Anders,
Jaha, ja, det
från och med
låter
hösten.
spännande. Ja.
Och tredje och nionde, som sagt, det handlar om studier. Det kan vara närområdet med grannar i tredje huset. Det kan vara högre studier nionde, att man utvecklas, man utbildar sig vidare. Eller man gör någon resa som blir viktig och avgörande för en.
Ja, låter spännande.
Helen, du kommer att ha karriärhuset och familjehuset, fjärde tionde. Kommer de vara aktiverat för dig?
Jag gjorde ju hemläxan innan jag läste instruktionerna. Jag är så här exakt. Men om det är någon som funderar på liksom hur man ska komma ihåg, för inte kommer jag ihåg vad jag gjorde för 4 år sedan, så kan man ju gå igenom sina mejl och sina bilder och sina sociala medier. Då kommer
Ja.
man kanske ihåg. Men jag måste säga, jag var ju lite skeptisk. Men så googlade jag, eller jag kollade på mejlen, man kan ju så här, söka upp då, då. Exakt det här som jag fick då, då hemläxa i, vad händer runt den 5 juni 2020, till exempel. Så tänkte jag kommer inte ihåg det, men så gick jag in och så kollade jag, så bara, men shit, då hade jag några dagar innan, då hade jag mejl om att jag ville gå en sån här transkanaliseringskurs. Och fick svar den 5 juni, så jag tänkte, men lägg ner. Men jag vet att det kan ju aktiveras innan, jag hade ju mejlat innan, men jag kommer ihåg att jag var så här, nej, jag ska, jag ska, jag ska. Och det ledde ju faktiskt vidare till att jag sitter här med er idag, för det var ju lite där det började, och de kontakterna och bokklubben, och nu är vi här. Så det var lite för mig
Nej,
så här,
men
wow.
vad roligt. Vilket år var det, sa du?
2020, 5 juni.
20.
Jag kommer inte ihåg om det var sol eller mörk. Jag var mer sådär, men det var ju på exakta datumet. Det tyckte jag var lite häftigt.
Ja.
Och sen fick jag en annan då, så tänkte jag, ja men det här var ju kul. 19 november 2021. Och just 19, alltså det är för bra för att vara sant. Jag screenshotade ju för jag tänkte, ingen kommer tro på mig. Men just den dagen, då får jag ett erbjudande från ett bokförlag om den här politiska dystopin. Som också då tänkte jag lite senare, du pratade om det här, att det skulle ju vara det här motsatsen. Och det var ett ganska stort pris, för jag vet om du går ut med sådana här dystopier, folk kan ju ta avstånd. Och det var det ju faktiskt, eller det är ju fortfarande folk som gör, inte lika mycket som ufologi, men så är det ju. Och sen såg jag även, alltså det är helt galet, att de här gångerna när jag har släppt böcker då med ufon, det är oktober, ufobok där. Och jag fick ett datum där, 25 oktober 2022. Och då innan där, 25 oktober, då började jag också den här, som mina unga kallar, det heter ett UFO-detektiv, okej, okay, men lite svårare, okej okay, då, MUFON Detective, som var jättesvår, och jäklar vad jag fick räkna, och jag fick plugga som en häst
Men det
för
var
att
en kurs
klara.
du gick.
Ja, det var en kurs, 6 månader, och så var jag så rädd för att fejla, för jag bara, om jag fejlar det här, då kommer jag tro att jag är dum i huvudet, för alla kan ju klara det här. Så att jag höll på och plugga och gick igenom och gick igenom, och det tog mig 6 månader, men jag klarade det på första försöket. Man skulle få 4 försök, men jag klarade det på första. Men i alla fall, då bestämde jag mig, just det där, i oktober 2022. Jag bara, nej, nu går jag all in. Jag släpper den jävla UFO-boken, även om det kanske blir konsekvenser på det. Och så kommer jag gå den där utbildningen ja, den är baserad i USA då, och vara med i den här organisationen. Och nu får jag väl stå för det, och ja, priset var, så är det ju.
Du var
Så
bara
är det.
tvungen att göra det helt
Jag var bara
enkelt.
tvungen att göra det. Och jag tänkte säga, vad, ja.
Och den 25 oktober 2022, då var det en solförmörkelse och den föll exakt på din MC-punkt, alltså karriärpunkten i horoskopet.
Jag vet
Så
inte vad jag ska på det där, men okej, ja.
ja, men det här är ju någonting som kanske kommer att fortsätta aktiveras då, helt enkelt ett tag till. Jag vet inte, men du fick ju ett inre driv, ett inre kall, liksom.
Ja, och just det här att det spelar ingen roll vad konsekvenserna blir. Jag måste göra det.
Men det här är ju lite roligt. Vi är ju 3 stycken som sitter här som har gått lite olika utbildningar under de här perioderna som du tog fram till oss. Men Anders, gick du någon utbildning eller någonting under den här perioden?
Vilken period?
Alla de här perioderna som
Ja, det
Maria
har jag
har.
gjort. Ja, jag
Ja.
gick ju mediumcertifikat och healing och allting.
Det var ju den kursen som jag och Anders träffades.
Ja,
Ja.
ja. Och du gick den plus att du tog körkort och allting liksom. Så det har
Ja,
ju
det
gått
var
så
så
gott
jag
kursen.
träffade Maria.
Men det största för mig, det var nog den här själens hem, eller vad du kallar det för,
Ja, just
Maria.
det. Regression.
Hypnosen, men det kommer inte jag ihåg när det var. Det är precis borta, det
Men
datumet.
det är ju då. Jag gjorde min då. Då måste du gjort din precis innan.
Ja, det gjorde jag innan dig, precis.
Vilket datum var det, Sofie?
Jag måste kolla det, för jag vet att det måste varit runt 2020 där, precis i den vevan.
Vad ser du, Sofie?
Jag sitter och läser våra mejlkonversation, Maria, för
Från
tiden.
vilket år? Från?
Det är 21.04.25 och jag skriver hej, tack, jag fick bekräftelse, ser så fram emot detta. Ha fantastiskt, ha det fantastiskt så ses vi snart. Och det är liksom då när jag vaknar upp och jag säger vi ska jobba ihop. Och nu
Ja, det var då. Våren 21.
Ja.
Ja, och då var det ju en månförmörk för dig, Sofie, så var det den här månförmörkelsen 26 maj 2021 som föll. Den var 5 grader i skytten. Då måste du plocka upp ditt horoskop. Och där har du din Uranus i ditt nionde hus av expansion och lärande och sådana saker. Lite kul. Och det var då det var ju samtidigt då som du och jag träffades också, Anders.
Ja, det var det.
Skytten. Men du har inte någon planet där, faktiskt.
Nej.
Nej, men jag blir ju nyfiken. Vi måste ju kolla. Precis 5 grader skytten var det jag sa. För att ibland är... Jaha, men nu förstår jag. Det är också, man tittar ju, när man tittar astrologiskt så tittar man ju på konjunktioner, oppositioner och kvadraturer som väldigt så här, dynamiska aspekter. Eller i det här fallet pratar vi om transiter, när saker och ting på himlen, planeter, eller i det här fallet är det ju en sol- och månförmörkelse, så gör ju det en transit till ditt födelsehoroskop. Och faktum är, Anders, att just då så föll den här förmörkelsen i en kvadratur till dina karmiska noder. Så det var en jättestark aktivering av din hela liksom ditt karma.
Ja, och det förstår jag.
Att, ja, nej, du
Ja.
hade ingen planet precis 5 grader skytten, men du har dina noder som faller 6 grader i fiskarna och jungfrun. Och där har du lite andra planeter också. Du har Merkurius 6 grader i fiskarna, du har Chiron 1 grad fiskarna och du har Pluto 7 grader på norra noden i jungfrun. Så att du har väldigt mycket som händer där runt dina karmiska noder. Och så faller då den här sol... Det var en, som vi ska se här, vad sa jag till dig nu, Sofie? Det var en månförmörkelse, 5 grader skytten.
Jag
Som
tyckte att...
aktiverar då jättestarkt hela det här.
Ja.
Jag ser här att den 19 november 2021 så...
Och det är det här med liksom att sol-månförmörkelse kan sätta igång någonting. Det är liksom en start. Det är inte alltid man är medveten om det heller när det sker, att någonting har hänt. Men man förstår i efterhand. Jag har ett roligt exempel som jag hörde i The Astrology Podcast, de här astrologerna i USA som jag följer, som jag tycker är jätteduktiga. Då var det en av astrologerna där som berättade att ja, jag såg ju att jag skulle ha en, säg att det var en sol, jag kommer inte ihåg om det var en sol eller månförmörkelse, men en förmörkelse skulle falla i hans femte hus, som ju ofta har att göra med barn. Och han var så här, jag undrar vad som kommer hända. Han kunde ju inte föreställa sig att han skulle få barn då, för att han hade ingen partner och han hade liksom inte, det fanns inga förutsättningar för att det skulle komma in en barn i hans liv. Så han var så här, nej, det här känns konstigt. Och mycket riktigt, inget hände på barnfronten. Och sen går det ett antal år, så att det går så här 5, 6 år eller någonting. Och så träffar han en tjej och så, ja, de blir tillsammans och så där. Hon har ju då ett barn sen tidigare som han blir liksom styvpappa till helt enkelt. Och de lever ju liksom ihop som en familj. Och så när han börjar liksom tänka efter ett tag senare då, så börjar det så här, men vänta nu, det här barnet är ju fött det året när jag hade den där förmörkelsen i mitt femte hus. Så hans framtida barn föddes då.
Wow.
Vad fint.
Så att det är inte alltid vi vet om att det har hänt avgörande som kommer att påverka vårt liv.
Gud vad
Ja,
fint.
fantastiskt. Så otroligt spännande.
Och jag tänker ta reda på framtida barn.
Ja, och jag höll ju på att gå
Håll så jag inte gör
igenom,
något. Ja,
jag måste
ja.
ju faktiskt göra klart lite grann här det vi pratade om, att vad som kommer att hända framöver. Vi var på Helen att från september 2024 fram till februari 2027 så kommer det vara Helens fjärde och tionde hus som är aktiverat. Och för Sofie kommer det vara sjätte huset och tolfte huset. Och det handlar om dagliga rutiner och hälsa, sjätte huset. Och tolfte huset handlar mer om spirituella saker väldigt ofta. Det kan också handla om mera det här med att vara lite avskild, att vilja vara lite utanför, liksom i isolering skulle man kunna säga. Men ofta är det ju spirituella saker. Så det kan ha att göra med hälsa, välmående, spiritualitet, komma i kontakt med sin intuition ännu mer, eller ett avslut på något sätt kring de här sakerna. Det kan också vara arbetsförhållanden, som är sjätte huset, som får ett avslut. Att du kanske börjar arbeta med andra saker. Du för in nya saker i din dagliga rutin.
Wow. Tack,
Det
Maria.
kan ju vara, som jag brukar säga så här, det kan ju vara en kris. Det kan ju kännas jobbigt i början, men det kan också leda till någonting nytt, liksom som känns fräscht och annorlunda och behövligt. Och för mig så kommer det vara fjärde tionde huset, precis som för Helene. För både Helene och jag har ju ascendenten i skytten. Och enligt mitt sätt att se på hussystemen så betyder det att då är fiskarna och jungfrun vårt fjärde och tionde hus.
Betyder det att man plötsligt investerar mycket i huset och börjar pyssla? För jag är så opysslig så det är helt galet.
Ja, det kan vara en förändring. Det kan vara att man plötsligt bestämmer sig för att nej, men nu säljer vi det här huset och flyttar till ett annat hus.
Jag menar pysslig. Någonting som
Pyssling?
man...
Ja, att det kanske blir mer fokus på att lägga mer tid på renoveringar hemma eller sådana saker. Det kan det absolut vara. Men det brukar också då vara att det samtidigt händer någonting i karriären. Att det liksom hänger ihop lite så här. Förändringar i min karriär eller vad jag gör utåt i livet som också hänger ihop med hemmet. Jag har ju till exempel någon liten idé om att, det här stämmer faktiskt när jag har inte tänkt på det förrän nu, men jag har någon liten vision om att mitt hus på landet kanske ska omvandlas till något form av retreat center. Och då skulle det kunna vara någonting som jag också, att jag använder mitt hus, mitt hem i liksom min karriär. Känns som att det kanske skulle kunna vara någonting.
Det skulle vara jättekul. Ja.
Ja,
Och så, det går ju så vackert.
andliga
Ja, men,
klubben ser fram emot att ha ett retreat i norr, eller hur? Med vacker
Exakt.
midnattssol och norrsken.
Ja, norrsken har jag längtat efter att få se någon gång i livet.
Ja.
Varför inte hos dig?
Ja, jag har ju tänkt installera ett panoramafönster åt norr så man kan ligga på loftet och titta på norrskenet. Ja, det är min vision. Får väl se om den händer. Fint, hörni. Ett trevligt samtal om sol och månförmörkelser och mer information om hur man kan lära sig astrologi och annat lägger jag ner i avsnittstexten helt enkelt.
Tusen, tusen tack, Maria. Vilket jobb du har gjort.
Verkligen.
Bara roligt. Ni vet ju att jag älskar att nörda ner mig i det här, så att när jag får prata astrologi då är det ju som julafton. Jag kan faktiskt också tillägga att jag har ju påbörjat ett nytt samarbete med Kristin Kromhenry, vår kompis Tine, som har varit med och författat de här böckerna som vi gillar så mycket, Helig Design. Hon är även astrolog, så att hon och jag har ju liksom funnit varandra i att få nörda och prata astrologi ännu mer. Så att vi har ju startat en Patreon där man kan gå in och som heter Astrosnacket. Och där kan man gå in och kika på några föreläsningar där vi analyserar olika världshändelser ur ett astrologiskt perspektiv. Vi tittar bland annat på hur det ser ut på himlen med planeterna när krig bryter ut. Vi tittar på 1900-talets stora krig. Vi har analyserat faktiskt Ukraina-krisen, Putin och Zelenskyjs horoskop och nationernas horoskop gentemot varandra. Och sen vågade vi funderade, men vi vågade titta på Palestina och Israel.
Maria, vad är det
Ja.
lagt ut? Vänta, nu, det här är nyheter för mig. Har ni lagt ut det här på Patreon?
Ja, det ligger på Patreon. Man kan söka på
Du ska gå in och
Astrosnacket
kolla
på
exakt.
Patreon.
Nej, gud vad spännande. Det där var lite på gränsen. Det där var vågat. Så
Ja,
vågat.
jag vet.
Också läst.
Och vissa av de här föreläsningarna, eller samtalen kan man säga, de är gratis och andra tar vi en liten slant för nedlagt arbete. Och vi har ju lättat upp det lite också, så vi pratar lite om kändisars horoskop. Och vi har gjort en analys av familjedynamiken i Kardashian-klanen.
Det var
Jajamän.
roligt. Det måste vara balans, annars blir det för tungt.
Exakt.
Vi kan inte bara lyssna på precis, typ Palestina, Israel också. Ja, då måste det balanseras med.
Ja, det var lite så vi tänkte. Och så pratar vi om det här med hur man kan titta på hur man är när man är i kärleksrelationer i sitt personliga horoskop. Vad är det för planeter man ska titta på då? Så det är lite, ja, man kan nog lära sig ett och annat om man är intresserad av astrologi genom att gå in och lyssna på de där. Det är video. Det är video.
Det tänker jag göra. Astrosnacket.se var det va? Nej,
Gå in på patreon.com.
Patreon och så söker man där
Sök på
Astrosnacket.
Astrosnacket med
Ja,
Tina och
så är det.
Marie.
Och kunde man betala om man vill hänga med er, alltså att man följer er, eller
Man
är det
behöver
så att ni lägger...
inte, på Patreon är det ju ofta så att man har ett medlemskap, men vi valde
Ja.
att helt enkelt lägga ut våra föreläsningar i shoppen, så man kan liksom gå in och välja. Det där tyckte jag var intressant, då köper jag
Okej.
bara den grejen för en
Okej.
liten slant.
Ja. Härligt.
Jag lägger ner länkar.
Gör det. Gud, vad bra.
Så vi hittar här, Katri och jag också, för nu är vi
Ja, nu blev vi så ett
Nu är ni
jättetaggade
taggade. Vad
här.
roligt. Nu ska vi sova ikväll. Nu ska vi lyssna på och ja, oh, gud, så spännande. Ja, men tack snälla Maria för allt. Vi försökte göra vårt bästa med läxan här, men jättekul med datumen. Jag är helt så här, oj, va? Häftigt. Toppen. På
Bra.
förhörande.
Ja. Allt
Hej,
gott. Hej.
hej. Hej, hej.
Hej, hej.
Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.